Del 2. Evangeliet. Kapitel 7. Vad är evangeliet? Det kanske verkar konstigt att ställa den frågan vid den här punkten. Vi har precis ägnat ganska mycket tid åt att gå igenom Bibelns berättelse. Berättelsen som handlar om att Gud vill ha oss i sin familj. Vi blir medlemmar av den familjen genom att tro på evangeliet. Jag har märkt att många människor som går till kyrkan egentligen inte förstår evangeliet. Vissa kan inte förklara det. Andra som kan förklara det logiskt kämpar ofta med att verkligen acceptera hur enkelt det är. De har svårt att verkligen tro på att evangeliet är det enda som behövs för att få evigt liv. Vissa av er kanske undrar vad jag pratar om, men jag tror säkert att när jag förklarar vad jag menar kommer ni att känna igen antingen er själva eller någon ni känner i det som följer. Vi kommer att börja med att definiera vad evangeliet är. Jag kommer att ställa några frågor under tiden som är viktiga för tydlighetens skull. Vi behöver också prata om vad evangeliet inte är. När vi kommer till den delen av resonemanget kommer du att förstå vad jag menar med kampen jag nämnde. Vad är evangeliet? Det är ganska enkelt att definiera vad uttrycket evangelium betyder. Det bibliska ordet evangelium syftar på frälsningsbudskapet. Det svenska ordet evangelium är en översättning av ett grekiskt ord, Nya testamentets originalspråk, som syftade på en belöning som gavs till någon som kom med goda nyheter. Därför likställs ofta ordet evangelium med goda nyheter, de goda nyheterna om frälsningsbudskapet. Låt oss tänka på det. Det känns kanske som om vi lärde oss något. Det gjorde vi på sätt och vis, men vi lärde oss egentligen inte det vi behövde veta. Det är trevligt att vi nu kan definiera ett uttryck, men vi har egentligen inte sagt någonting om vad frälsningsbudskapet innehåller. Vi har definierat vad ordet evangelium syftar på, men inte vad evangeliet egentligen är. Så låt oss prata om vad evangeliet innebär. Vad innehåller Guds frälsningserbjudande? Vad är detaljerna i de goda nyheterna? Och varför är det goda nyheter? Ordet förekommer nästan 100 gånger i Nya testamentet, så vi bör kunna räkna ut detta. Aposteln Paulus pratar förmodligen om evangeliets budskap mer än någon annan nytestamentlig författare. Han använder ordet evangeliet om budskapet han predikade om Jesus. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse, att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Första Korintherbrevet, kapitel 15, vers 1-4. Paulus definierar sitt budskap, evangeliet, på andra ställen. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro. Romarbrevet kapitel 1, vers 1-5. Innehållet i evangeliet, de goda nyheterna, framträder tydligt i dessa passager. Här är beståndsdelarna. Gud sände sin son, som var av Davids ätt, i form av människan Jesus Kristus, som dog för våra synder, som blev begravd och som uppstod från de döda. Dessa punkter är de goda nyheternas innehåll. Låt mig beskriva dem igen i ljuset av helhetsbilden av berättelsen vi pratade om förut. Guds son blev människa. Han led och dog på korset så att våra synder inte längre skulle stänga oss ute från Guds familj. Han uppstod från de döda så att vi också kan övervinna döden och vara tillsammans med hans fader, vår fader, den enda sanne guden, för evigt. Låt oss utforska det lite grann. Om detta är de goda nyheterna, varför är de goda? Det finns många skäl till det. De är goda därför att vår frälsning inte hänger på våra prestationer. Man ser ingenting om fantastiska meriter eller om att ha ett rent brottsregister i de här passagerna. Evangeliets innehåll handlar inte om vad man har gjort eller kanske gör eller behöver göra. Det handlar om vad någon annan gjorde för dig. Det är goda nyheter för oss alla, för ingen av oss är perfekt. Ingen av oss gör Gud nöjd hela tiden. Ingen av oss kan på egen hand göra sig lämplig att leva i hans familj och bli kallad vid hans namn. Vi måste göras godtagbara för Gud. Evangeliets innehåll berättar för oss hur det ska gå till. Lägg märke till att Paulus beskrev sin tjänst att berätta de goda nyheterna för folk att föra folk till lydnad i tro. Han ville att de som hörde hans budskap skulle hålla fast vid det han sa. Hur lyder du evangeliet? Genom att bli döpt, ge bort pengar, uppföra dig väl, inte bete dig som en idiot, hjälpa de fattiga. Alla de sakerna är eftersträvansvärda, men nej. Gud vill ha lydnad i tro. Man lyder evangeliet genom att tro på det. Lade du även märke till att Paulus inte sa lydnad genom förståelse? Vi kanske inte förstår helt och hållet saker som att Gud blev människa Jesus eller hur uppståndelsen kunde äga rum. Det är helt okej. Gud kräver inte att vi ska lista ut alltihop och sedan återkomma till honom för att göra ett slutprov. Han vill att vi ska ha tro. Att förstå varför dessa saker är rationella kommer senare. Evangeliets innehåll är att Gud erbjuder dig förlåtelse och en permanent plats i hans familj. Hans erbjudande visar hans kärlek och vänlighet. Bibeln använder ibland ordet nåd istället för de orden. Eftersom det inte finns någon större makt blev Gud inte tvingad att ge oss det erbjudandet. Ingen har något strypgrepp på honom. Han erbjuder dig frälsning för att han vill det. Det enda han begär är att du ska tro. Det är evangeliets goda nyheter. Varför behöver vi evangeliet? Du tycker kanske att jag redan har besvarat den frågan. Det gjorde jag på sätt och vis. Jag kretsade kring frågan i alla fall. Men med tanke på mina erfarenheter i kristna sammanhang måste jag vara rätt fram. Varför behöver vi evangeliet? För att utan det har vi inget hopp om evigt liv med Gud. Absolut inget. Vi är fjärmade från Gud på grund av synd. Att tro på evangeliet är botemedlet. Bibeln beskriver vår belägenhet på många olika sätt. Jesus sa att han var här för att söka efter det som var förlorat och räddade. Se Lukas evangeliet kapitel 19, vers 10. Av vår natur är vi döda genom våra överträdelser och synder. Se Efesierbrevet kapitel 2, vers 1 och 5. Och gudlösa. Se Romarbrevet kapitel 5, vers 6. Vi stod utanför det liv som Gud ger. Se Efesierbrevet kapitel 4, vers 18. Och var fientliga mot honom. Se Kolosserbrevet kapitel 1, vers 21. För att vi var hans fiender. Se Romarbrevet kapitel 5, vers 10. Det är ingen vacker bild. Den bibliska berättelsen som vi gick igenom förklarar varför vi är som vi är. Vi föddes inte in i Guds familj, vi är utomstående. Men Gud vill ändå ha oss i familjen. Eftersom vi inte är av Guds natur missbrukar vi vår intelligens och frihet för att få det vi vill ha och skadar ofta andra i den processen. Vi lever på självdestruktiva sätt. När vi inte avspeglar Gud och när vi bryter mot hans lagar, när vi gör våld på, manipulerar och på andra sätt gör illa andra, då syndar vi. Vi är syndare av naturen, självupptagna och rebelliska. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Romarbrevet kapitel 3, vers 23. Det är lätt hänt att man läser det och blir deprimerad eller arg. Men evangeliets goda nyheter är att Gud visste allt det där, men älskade oss ändå. Det är också användbart av ett skäl som du kanske aldrig har tänkt på. Det är det som gör evangeliet totalt annorlunda än alla andra religioners läror om frälsning. Antingen förnekar de att synden är ett problem, eller så säger de att lösningen ligger i människors prestationer. Att upprepa ritualer, be böner, observera religiösa högtider eller vara god på andra sätt. För att vara rätt fram, endast evangeliet är ärligt om människors situation och människors oförmåga att göra något åt det. Andra religioner ljuger i princip för dig. De säger till dig att du kan lösa problemet med ditt avstånd till Gud, eller att det inte finns något problem alls. Evangeliet är den enda sanningen som säger att Gud var tvungen att erbjuda lösningen och att han gjorde det. Evangeliet är tydligt och ärligt. Det berättar sanningen för dig även om det gör ont att höra. Det är ett tecken på kärlek. Att ljuga för dig är inte kärlek. Finns det andra sätt att bli frälst? Jag svarade mer eller mindre på det nyss, men jag vill närma mig frågan från en annan vinkel. Gud erbjuder förlåtelse, frälsning och evigt liv med honom gratis. Det är inget man förtjänar. Faktum är att man inte kan förtjäna det. Det som krävs är tro. Att sätta sin tillit till Guds löfte och att det Jesus gjorde var komplett. Men att tro på evangeliet innebär att inte tro på andra läror eller idéer om frälsning. Bibeln säger att det inte finns någon annan väg till frälsning. Tänk efter, varför skulle Gud Fadern sända sin son Jesus att dö en sådan fruktansvärd död på korset om det fanns något annat sätt för dig att komma till himlen på? Sonen måste bli människa och döden måste övervinnas. Detta var det enda sättet, och att ha tilltro till Guds plan är det enda sättet att bli frälst. Det finns ingen person förutom Jesus som kan ge frälsning. Se Apostlagärningarna kapitel 4, vers 12. Jesus sa det rent ut. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes evangeliet kapitel 14, vers 6. Det finns ingen tvetydighet där. Ingen blir medlem av Guds eviga familj förutom genom det Jesus har gjort. Man lägger inte till evangeliet till någon annan tro. Det är exkluderande. Att tro på evangeliet innebär att man lämnar all annan tro. Det är en aspekt av det Bibeln kallar att ångra sig. Det finns fler aspekter, men det är bäst att vi tar itu med dem i nästa del av vår konversation. Vad evangeliet inte är. Vår diskussion om evangeliets innehåll tydliggjorde att evangeliet handlar om vad Jesus åstadkom för vår skull. Evigt liv, frälsning, är en gåva som utdelas till dem som tror på det Jesus åstadkom för vår skull. Vår kultur försöker göra denna tydlighet oklar. Den erbjuder självförbättring eller vag andlighet som alternativ. Men Bibelns beskrivning av evangeliet trotsar sådana saker. Evangeliet och frälsning har ingenting att göra med personlig insikt, att skåda inåt för att upptäcka sig själv. Evangeliet handlar inte om att utforska idéer på ett andligt smörgåsbord. Allt det där är intellektuella eller psykologiska ansträngningar och aktiviteter. Det är inte evangeliet. Men den typen av alternativa evangelium är lätta att upptäcka och eliminera. Det finns ett mycket större hinder som gör att många inte kan vila i enkelheten av den frälsning Gud erbjuder. Jag antydde tidigare att många människor man träffar i kyrkan kämpar med evangeliet. Det beror på att de har fastnat i en prestationsfälla. Du eller någon du känner kanske kan definiera uttrycket evangelium och kanske även dess innehåll och betydelse. Men tanken att tron på det Jesus gjorde för dig är det enda som behövs för att få evigt liv känns helt enkelt inte rätt. Vi måste väl ändå göra någonting. Hur skulle vi annars förtjäna det? Om du förstår Bibelns berättelse och evangeliets innehåll borde du greppa omedelbart att vi inte förtjänar det Gud erbjuder. Och det är en kamp för många människor. Vi vill känna att vi förtjänar de bra saker vi har. Vi vill inte ha någon välgörenhet. Det känns fel att få något bra utan att ha jobbat för det, i alla fall lite grann. Skuldkänslor förvrider vårt tänkande på ännu mer subtila sätt. Det kan lamslå vår förmåga att se evangeliet som den villkorslösa gåva det är. Skuldkänslor är det som får folk att tro att de förtjänar en gåva för att de har gjort något för den som ger dem gåvan. Och om de inte kan övertyga sig själva om det, beslutar de att göra någonting i efterhand för att känna att de förtjänar gåvan. Skuldkänslor gör att vi inte kan se Guds kärlek i evangeliet. I slutändan måste vi inse hur egoistiskt detta tänkande är. Det låter kanske hårt, men tänk på detta. Att arbeta hårt för att få någon annan att tycka att du har ett värde kräver att du fokuserar på dig själv. Du kan inte fokusera på andra när ditt mål är att få en person att tycka att du är värd deras uppmärksamhet eller kärlek. Vi vill ha ett gott samvete. Med andra ord, vi förtjänade verkligen någonting, så vi tar inte något som inte hör till oss. Vi vill även att andra ska känna så om oss. Vi vill att andra ska ge oss saker på grund av att vi får dem att tycka om oss. Evangeliet tar allt detta och kastar bort det. Det exponerar oss och kräver ren ödmjukhet. Det kräver att vårt fokus är helt och hållet på Gud och Jesus. Det är därför det är så svårt att svälja för många människor. Det låter oss inte ta åt oss äran. Evangeliet bryr sig inte dugg om vad du gör. Det bryr sig om vad du redan är. Du är människa. Du har varit föremålet för Guds kärlek och plan ända från början. Inget av det kräver prestationer. Det bara är. Eftersom vi är syndare som lever i en fallen värld, tror vi att ingen skulle älska oss om de verkligen kände oss helt och hållet utan och innan. Därför kan vi inte tänka oss att Gud älskar oss, eftersom han vet precis allt om oss. Han känner till varenda tanke, ord, impuls och gärning. Skuldkänslorna som det skapar inom oss och det faktum att villkorliga relationer är det som är normalt för oss gör Guds ofiltrerade kärlek till oss i evangeliet svår att acceptera. Ur vår synvinkel verkar det inte vettigt. Jag påstår inte att folk som hör det sanna evangeliet och tar till sig det uppriktigt inte är frälsta på riktigt. Jag tror verkligen att de är troende och är medlemmar av Guds familj. Det jag pratar om är det hjärtbrytande inre liv som många av dem fortfarande lever. Deras skuldkänslor har gjort om evangeliets kärlek och nåd till något som bygger på prestationer och meriter. De börjar undra om Gud fortfarande älskar dem på samma sätt som han gjorde vid det tillfälle då de förstod evangeliet och trodde på det. De betraktar synderna de begår som anledningar för Gud att vara oentusiastisk och ambivalent gentemot dem. De är övertygade om att de inte kan uppfylla Guds förväntningar och undrar om de har trott nog eller kanske egentligen inte har någon tro alls. Den tråkiga sanningen är att många äkta kristna känner sig plågade och uppgivna. Inte på grund av evangeliet utan på grund av att deras skuldkänslor har gjort evangeliet oklart. När de läser skrifterna ser de bara sina egna synder och misslyckanden. Varenda predikan känns som en anklagelse. Och predikanter som har det som sitt huvudsakliga mål borde skämmas. Berättelsens fantastiska förundran försvinner och glöms bort. Frälsning handlar inte om prestationer. Det har det aldrig gjort, kommer aldrig att göra och kan aldrig göra. Det finns inget vi kan göra för att hamna på Guds nivå. Att göra oss själva lämpliga att vistas i hans närvaro. Vi är inte av Guds perfekta natur. Vi är lika Gud, skapade att avspegla honom, men per definition står vi lägre än Gud och det vet han. Det var därför hans lösning var Jesus, inte du. Det är absurt att tro att vi kan överbrygga den klyftan genom att göra si eller inte göra så. Gud lär sig aldrig något nytt om dig när du misslyckas. Han har känt dig hela tiden och älskat dig precis som du är. Romarbrevet kapitel 5, vers 8 uttrycker det bäst. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Uppfattade du det där sista? Medan vi ännu var syndare. Du behöver inte prestera på en tillräcklig nivå för att sporra Gud till att älska dig. Om du tänker efter så är det verkligen goda nyheter. Gud blir aldrig besviken på dig, för han har aldrig några falska förväntningar på ditt beteende. Gud har älskat dig hela tiden. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16. Vi kan sammanfatta detta med två tankar. Frälsning, medlemskap i Guds familj, kan man inte förtjäna. Det kan endast tas emot genom tro. Gud erbjuder det för att han är barmhärtig och kärleksfull. Det finns inget annat skäl. Det kan det inte finnas.